Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Herre Jesus, du som gav dig själv till ett offer för oss, för hela världen. Hjälp oss att vi skulle lära oss vad det är att offra. Amen. Predikotexten är den som vi redan lyssnat till från Markus evangeliets 12 kapitel om änkans offergåva, eller änkans kärv som den gamla terminologin är. Temat för idag är vår nästa. Vi ska först fråga oss, vad är ett offer? Sen ska vi också försöka fråga vad poängen är i den här texten om änkans offergåva. Och till sist fästa våra blickar vid det verkliga, stora offret. Offerkistan i templet fanns på en synlig plats ute på kvinnornas förgård. Och det var strax innanför tempelmuren. Den platsen var inte tillgänglig för hedningarna, men judarna som kom in till templet, både män och kvinnor, passerade först den här platsen där offerkistorna var. Och då väntade man sig där att besökarna skulle lägga sina bidrag till templet. På Jesu tid byggde man ju fortfarande på templet, Herodes tempel. Det framgår av en passus i Johannes evangeliets 2 kapitel där Jesus talar om att han ska riva ner det här templet och bygga upp det på 3 dagar. Och då frågar judarna hur han skulle kunna bygga upp det på 3 dagar som han har hållit på och byggt på i 46 år. Änkan i vår text brukar vara ett exempel på en som verkligen offrar. Hon ger allt, tydligen utan att fråga vad som följer sen. Och det är ju verkligen en märklig situation det här. Jesus ser vem kvinnan är. Han vet att hon är en änka, att hon ger allt. Hon ger inte bara den ena lilla slanten, det ena kopparmyntet, utan hon ger båda som hon har i sin ego. Vad ska hon nu försörja sig på och sina barn? Det framgår ingenting av den här texten, hur hennes situation är i övrigt. Det framgår ingenting om hennes motiv. Varför gav hon allt? Varför gav hon båda pengarna när hon kunde ha behållit det ena? Det sägs inte att hon gjorde det av kärlek till Gud och att hon verkligen älskade templet så att hon tyckte att det var viktigare att hon gav sina 2 kopparslantar till templet än att hon skaffade sig uppehälle för dem. Kan hända var hon så uppfylld av glädje över den välsignelse Gud har gett henne att hennes hjärta flödade över och att hon verkligen ville ge allt. Och så litar hon på att Gud skulle förse. Men det kan också finnas ett annat motiv bakom, och det är nu spekulationer det här. Det finns inte i texten. Det måste vi säga. Det är bara vad vi kan fundera. Man kan ge av tvång. Eller sen så kan man ge en gåva för att köpa sig fördelar. Och då blir det ett lagiskt offer. Eller egentligen borde man tala om en byteshandel. Man säger till Gud, jag ger dig de här pengarna. Ger du mig då lycka och välgång? Vi kan ju ta ett annorlunda exempel. En familj ska ut och resa. Och låt oss säga en pojke i familjen, en liten pojke, får en 5 av föräldrarna för att köpa godis och glass. Så firar man gudstjänst förrän man får på resa och så ger pojken den 5 i kollekten. Kanske det är lite långsökt att tänka sig så, eller kanske det kan ske. Varför ger den här pojken 5 i kollekten? Kanske han är så fylld av glädje över gudstjänsten och över det som har sagts att man ska offra till, så att han tycker att den där 5 gör mera nytta där än att han använder den för godis. Eller kanske det är på det sättet att han strax efteråt berättar åt sina föräldrar, jag har gett hela min 5 i kollekten. Och så blir föräldrarna så glada över hans offer så de ger honom en ny femma. Eller kanske ännu mera. Som belöning för att han hade ett sånt sinnelag. Det finns olika sätt att tänka hur vi människor gör. Och det vanliga sättet, det som vårt kött brukar använda sig av, det är att fundera, vad kan jag få för nytta av att göra på det här sättet? Är det någon som ser det, som belönar mig, som talar om mig, hur mycket jag har gett? Eller kan jag på något annat sätt räkna med att få en belöning? Kanske Gud sen belönar mig med desto mera när jag ger det här. Den här berättelsen om änkans offer har tyvärr utnyttjats på fel sätt av många predikanter. Sådana som har försökt samla in pengar för församlingen eller för sina kyrkbyggen. Så har man framställt den här änkan som ett verkligt föredöme. Ge allt! Så ser vi ju att änkan gör. Och så kanske man till och med missbrukar den här texten så att man säger att ni ser ju här hur Jesus lovprisar den här änkan för vad hon gjorde. Men gör han det? Står det någonstans i den här texten att Jesus prisar den här änkan? Det blir ju ännu värre om man erbjuder en byteshandel och lovar de som offrar i kollekten välsignelse av Gud för att de ger den här offergåvan. Så att de ska känna, nu är jag verkligen värd att få välsignelse av Gud. Då blir det ju verkligen någonting som går långt utöver, bortom det som finns framställt i texten. Om vi tänker på vad den här texten säger, så säger han bara, Jesus, denna fattiga änka la dit mer än de alla de andra som la något i offerkistan. För alla de andra gav av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Men det står ingenting om någon lovprisning eller något beröm för det här. När Paulus skriver sitt kollekttal till korintierna i andra korintierbrevet 8 och 9, så tar han makedonierna som exempel för ett rätt offer. Han håller på med att samla in pengar för de heliga i Jerusalem. Det var ju på det sättet att under den allra första tiden så var det en väldig entusiasm bland de kristna i Jerusalem. Så de gav till församlingen sin egendom. Och det räckte en tid, men sen när det tog slut, då hade de inga egendomar. Och då hade de ingenting kvar av det där som de hade gett. Då började de lida nöd. Och då samlade man in pengar för dem. De hade ju inga försörjningsmöjligheter på samma sätt som ute på landet. Där de kunde odla och så i sina åkrar. När Paulus talar om det här så säger han om makedonierna. De har gett efter sin förmåga, ja över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen av de fattiga. Hjälpen av de heliga ska vi observera. Och i nästa kapitel säger han, var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller med tvång, ty Gud älskar en glad givare. Det här är inte handelsutbyte, det här är ett sant offer. Låt oss då fundera lite mer på det här, vad som kan vara poängen i texten. Och då frågar vi oss, var det så att han ställde fram änkan som ett föredöme, som många textutläggare verkligen menar? Till exempel Bo Hjärt säger i sin kommentar att änkan är ett föredöme för oss. Det är det vanliga sättet att förklara texten. Änkans gåva var den största av alla eftersom hon gav allt. Det här ger oss lätt ett dåligt samvete. För då betyder det att vi känner en press på oss. Du ska också ge allt. Allt. Men menar Jesus att vi ska göra det? Ja, en gång säger han så. När den rike ynglingen kommer till honom och frågar vad han ska göra, så säger Jesus till honom, ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Men brukar man utifrån det här predika att vi som kristna är förpliktade att sälja all vår egendom och dela ut åt de fattiga? Och att om vi inte gör det så är vi inte riktiga kristna. Jag har åtminstone ytterst sällan hört sådana predikningar, om jag någonsin har hört det. Det finns tiggarmunkar som tar vara på det här och som säger att de har lämnat, eller som lämnar allt som delar ut av de fattiga det de har, och så går de omkring utan att ha någonting. Men det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig att man i predikan skulle kunna säga nu är ni skyldiga att göra likadant. Det finns en annan poäng i det här. Poängen var ju den att den rika ynglingen hade sina pengar så kära att Jesus måste tillspetsa lagen så att han verkligen skulle falla till intet. Att han verkligen skulle inse att med sina egna gärningar så kommer han till korta. Och det var ju så också att åtminstone vid det tillfället gick han bedrövad bort. Lagen stoppade till munnen, men lagen gav honom ingen glädje. Men om vi ser på sammanhanget då. Det brukar man ju gärna vilja göra. Det är Markus och Lukas som skriver om änkans offergåva. Och i båda sammanhangen så finns det, före den här texten, en varning för de skriftlärda. Det heter så här: när Jesus undervisade sa han också: akta er för de skriftlärda, som tycker om att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torgen och sitta på de främsta platserna i synagogorna och få hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter änkorna ur husen och ursäktar sig med sina långa böner. De ska få en så mycket strängare dom. Sen kommer vi till den här texten. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och så visar han på en änka som ger allt. Finns det något samband? De skriftlärda äter änkorna ur husen. De skriftlärda gjorde nämligen hitta på en massa bestämmelser. De offrade av sitt överflöd, men de hade samtidigt stränga krav på andra, hur andra skulle göra. Kanske det är så att änkan lämnar sitt offer för att hon känner ett inre tvång att uppfylla de bud, föreskrifter som de skriftlärda hade kommit med och förväntat sig av henne. Mer än två koppar mynt har hon inte, men hon ger dem. Då tycker hon kanske att hon har uppfyllt de krav som ställs på henne. Offerkistorna står ju synligt, så det är möjligt att se den som går och lägger in offer där. Nu vet vi ju som sagt inte något om änkans motiv. Men vi vet att de pengar som lades i offerkistan kom inte att bli till någon varaktig välsignelse. Templet bestod efter det här bara i 40 år. Det som följer direkt efter berättelsen om änkan är också lika både i Markus och Lukas. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Ja, de måste bara fröjdas över att se hela denna fina arkitektur. Detta väldiga tempel. Och gladdes över att få uppleva det där. Förundra sig. Då sa Jesus: du ser dessa stora byggnader. Här ska inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner. Allt kommer att brytas ner. Också det som änkans två kopparmynt hade hjälpt till att bygga. Vi får igen här en påminnelse om att vi inte ska samla jordiska skatter eller förtrösta på det yttre. Lika lite som vi ska ge våra offergåvor för att själva bli välsignade genom dem, ska vi ge dem för att skapa yttre monument. Det var det som var de skriftlärda stora fel. De gjorde sina gärningar för att bli sedda. De ville ha gåvorna till templet för att skapa monumenten. Men kanske du frågar, har då våra fäder gjort fel som uppoffrar sig väldigt och byggde kyrkor och bönehus? De satte sin själ i det här arbetet. De har offrat stora penningsummor, mycket arbete för det. Var det fel? Nej, så ska vi inte tänka. Det är helt tvärtom. Visst ska vi vara med i arbetet för att befrämja Guds ords gemen predikan och möjligheten att samlas i kristen gemenskap. Det är på allt sätt lovvärt att delta i arbetet för Guds rike med alla våra krafter, så att långt vi kan. Och när det gäller offer för våra medmänniskor och offer för att det ska bli möjligt att föra medmänniskorna till Guds rike, så finns det hur mycket som helst att bidra till. Det är en stor synd att tänka på sig själv i första hand och sen dela med sig bara av det som blir över. Nej, vi ska verkligen tacka och glädjas för alla de offer som har gjorts, för Guds rike också, för att ge möjlighet åt människor att samlas i Guds hus. Men eftersom vi har en benägenhet att låta köttet ta överhand, så behöver vi ofta någon slags regel eller förbindelse för att tvinga vårt kött att acceptera ett verkligt offer, fastän det borde ske av fri vilja. Det är bara vår nya människa som kan offra av glädje. Köttet sörjer över varenda cent som vi avstår från, utan att räkna med gentjänster. Därför är det bra till exempel med sådana regler som tionde, där vi lägger på vårt kött en piska att vara med för att inte förslöas och börja tänka på oss själva. Men så ska vi gå till det verkliga offret. För att få ett rätt perspektiv ska vi nämligen se hur Jesus gav sitt offer. Det är ett offer som går långt utöver det som vi kan offra. Det handlar om Guds kärlek. När Gud såg att människorna som han hade skapat var onda och bara gick allt längre in i ogodaktighet, så bestämde han att han måste ingripa. Och han måste göra det på ett sätt som är obegripligt för oss. Han måste sända sin egen son till världen för att ta på sig det straff som Guds rättvisa lag utkräver för synden. Och den synden, så den innefattar också vår själviskhet och vår benägenhet att söka gentjänster, att köpslå för att vi själva ska bli lyckliga och få beröm. Det innebar att Jesus sändes hit till ett lidande utan lik. Och när vi följer hans väg från födelsen via flykt, fattigdom, frestelser, till lidandet inför Pilatus, Kaifas och Pilatus, och lidandet på korset och slutligen hans död, så ser vi ju att det här är ju någonting som verkligen är ett offer. Han, Gud själv, kunde ha haft en helt annan tillvaro. Jesus föddes till jorden som ett barn, helt hjälplöst, utlämnad till sina föräldrars vård, på samma sätt som våra barn. Han, Gud själv, han blev utsatt för all ondska som människor kan utsättas för. Och vi kan bara fantisera, och det har också människor gjort, hur hans kamrater uttryckte sin avundsjuka mot honom för att han var annorlunda. På den tiden så kanske man inte lyfte fram mobbning så mycket som man gör idag. Men vi kan vara övertygade om att det smakar han på. Han måste genomlida sjukdom och nöd. Ja, landsflykt också, som barn. Men i alla dess, allt detta, också i frestelsen av djävulen i öknen, så bestod han provet. Han levde utan synd. Och trots det måste han utstå den värsta tortyr än som människor har hittat på. Han bar världens synd. Han tog den på sig, oskyldig. Och det rättfärdiga liv som han hade levat, det gav han åt dig och mig. Det handlar om en alldeles unik byteshandel. Inte en sån som vi tänker på när vi ger någonting och hoppas få igen. Den byteshandeln. Så den bestod i att vi inte hade någonting att ge honom annat än vår synd och skuld. Och då tog han vår synd och vår skuld på sig och istället gav han oss sin rättfärdighet. Och den rättfärdigheten klär han på oss i vårt dop. Och den vill han att vi ska bära på oss, så att vi när vi står inför Guds dom ska kunna framställas, stå fram som rättfärdiga. Inte oss själva, utan i Jesus. Så att Gud hos oss inte ser någon synd, utan bara ser idel rättfärdighet. Och därför hälsar oss till sin himmel. Och så här har Gud öppnat vägen till himlen som var stängd genom vår synd. Så att var och en som tror på honom inte ska förgås med djävulen i helvetet. Utan ha evigt liv med Gud och hans änglar. Här ser vi det verkliga offret. Han gav allt. Och det är först när vi ser honom som vi kan få det rätta perspektivet på offrandet. Det utgår inte från oss hur vi beräknar, utan från Jesus. Om hans offer blir stort och dyrbart för oss, då kommer också Guds ande som bor i oss att flöda ut i offerglädje. Hur reagerar du och jag på det här? Gör vi som den obarmhärtige tjänaren som fick de 10 000 talenterna efterskänkta och går till vår medtjänare och kräver ut en pytteliten summa. Då har vårt onda kött lyckats vända bort blicken från Jesus. Det är nämligen vårt onda kött som kommer att försöka spoliera det här offersinnet. Djävulen blåser under. Och så kommer det olika impulser från världen som säger, men det där måste du skaffa, det där måste du ha, för det har ju alla andra. Och så har du inte råd med det ifall du ger ditt offer. Det här är allt djävulens krigskonst för att få oss att vända bort blicken, bort från Jesus och från hans löften. Om vi ens skulle se en liten del av det offer som Jesus har gett för oss, så skulle vårt hjärta brinna av iver att få ge av samma kärlek till våra medmänniskor. Då skulle vi tigga och be som makedonierna att få ge oss själva. Då har det så liten betydelse om ingen i vår omgivning vet om vad vi gör. Då blir det enda att vi ser en nästa bredvid oss som behöver vår hjälp, som behöver oss. Huvudtexten på den här söndagen är liknelsen om den barmhärtige samariten i Lukas 10. Det är en av de mest kända liknelserna, och det är väl också den som kanske lättast är att förstå av barn och ungdom. Och det är ju därför också som den här liknelsen ofta blir dramatiserad, till exempel på konfirmandläger. För det är säkert många som gärna vill vara med och klubba till och det här går stolt förbi och så vidare. Men hur är det med den praktiska uppföljningen? Ja, man kanske också i sådana dramatiseringar gör en modern version av det. Man ser en nödställd, en skadad på vägen som blöder. Och så vill man inte ta upp den här nödställda i sin bil. För man har ju nya fina stolar och överdrag kanske. Eller så vill man framställa sig som en god medmänniska. Men om det gäller ett boende för invandrare eller drogberoende, så gör man allt för att det inte ska komma till det egna kvarteret. För tänk om det drabbar mig. Här har vi mycket att tänka på i vårt beteende. Och här är det helt avgörande för att vi har det rätta perspektivet. Att vårt handlande inte ska styras av beräkning med tanke på motprestationer. Utan av allt vad vi har fått för intet. Jesus sa till sina lärjungar, det som ni har fått som gåva, ge det som gåva. Och i 1917 års översättning heter det kanske ännu mera tydligt. I haven fått för intet, så given och för intet. För intet. Och den som så förstår att börja är rätt ända. Att börja med att se på Jesus och hans offer i vårt ställe. Och sen ge lika glatt och villigt åt sin nästa. Han ska inte heller bli lottlös. För hör vad Gud lovar genom sin apostel i 2 Korintherbrevet 9. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting. Och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet. Som genom ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.